Jag tänkte att jag ska prata idag om glädje och om glädjens betydelse. Och då tänkte jag be er först att ni ska hjälpa mig eller följa med lite grann i tanken och fantasin. Och föreställ dig själv att du är ute och går på en stig. En stig där det går mest uppför. En stig som är stenig och besvärlig. Och där går du i ihållande regn. Och du bär också en tung börda på ryggen. Och på stigen där finns det hinder och svårigheter. Det finns hinder att klättra över och taggtrådar att krypa under. Och bördan den känns allt tyngre och tyngre. Och någon går bakom dig som allt som oftast slår dig obarmhärtigt. Och varje gång som du faller eller snubblar så skäller den här personen på dig. Och påpekar att du är svag, du är dålig och du är misslyckad. Och han ger aldrig någon hjälp. Och du vandrar också med en osäkerhet om att du någonsin kommer att komma till målet. Och så byter vi. Och så får du istället föreställa dig att du vandrar på en helt annan stig. Som är solbelyst. Som är behaglig. Och det du bär på här, det är en gåva som du har fått. Och som är mycket vacker och tillfredsställande på alla sätt. Och som är fjäderlätt att bära. Och nu går det någon bakom dig som allt som oftast betygar sin kärlek till dig. Och du är viss om att du kommer att nå målet. Det här är bilder av att leva å ena sidan under lagen och å andra sidan under Kristus och evangeliet. Lagen kräver fullkomlighet av oss. Något som vi är oförmögna till. Och lagen är lika oförmögen att hjälpa oss i våran bristfällighet. Den kan bara slå och peka ut våran brist och döma. Men genom evangeliet å andra sidan, som är rättfärdighet genom tro, så har vi rättfärdighet som en gåva och vi kan spegla oss och se Kristus. Och nu till en viktig fråga, om än kanske överflödig. Vilken av de här vandrarna är glad och tacksam? Vem är förlöst och fri att med villighet göra det som är gott? Att med villighet göra det som är gott? Vi kan tänka på de här som vi bad för nyss i Burma, de här kristna. Vad driver dem att ta hand om fördrivna muslimer? Alla brukar glädjas åt vad de själva har presterat. Men så är det inte i vårt förhållande till Gud. Att öppna sig för evangeliet är att ta emot en gåva. Att glädja sig över gåvan och över givaren och hans kärlek. När man håller sig till Jesus och tror på honom, då ser Gud inte till den människans egen förtjänst. Utan han ser henne bara i Jesus. Han ser att Jesus har uppfyllt lagen. Och han ser att Jesus har sonat all synd i den människan. Och han ser en sån människa som är behaglig och dyrbar i hans ögon. Oavsett hur det egentligen står till i livet. Så när Gud ser detta i en människa som har del i Kristi rättfärdighet. Vad känner Gud då, om vi får föreställa oss det? Känner han inte glädje och stolthet? Och kärlek. Jo, visst gör han det. Men som en liten utvikning här så tycker jag det är väldigt intressant att Bibeln säger oss att Gud älskade oss även innan Jesus hade fullbordat sitt verk. Innan Jesus hade yttrat orden, det är fullbordat. I Romarbrevets 5:e kapitel så talas det om hur Gud såg på människan redan innan försoningsverket. Och 3 gånger så berörs detta. Först läser vi att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Om du någon gång undrar om Gud älskar dig, så är Bibelns svar att Gud har bevisat det. Han har bevisat det när Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Det är Bibeln så att säga tydliga utsaga eller anspråk på att Gud har bevisat sin kärlek. Kanske man inte alltid känner detta, men det står så att Gud har bevisat det. Och det här är också ett mått på djupet utav Guds kärlek. Det talas ju på ett ställe i Hebreerbrevet om att lära känna Jesu kärlek och bredden och djupet och längden och höjden. Och detta är ju verkligen djupet av Guds kärlek. Att han når ner till människans, ska jag säga, djup i där människan är alltså i, långt nere i när vi ännu var syndare. Och det här, jag sa att det var 3 gånger som detta berördes. Och det står vidare att medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. Tycker du dig vara ogudaktig ibland? Är du svag ibland? Ja, då gällde det att medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställen. Och på det tredje stället står det att ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? I sitt naturliga tillstånd är människan Guds fiende. Och hur handlar Gud mot sina fiender? Ja, han erbjuder försoning på sina villkor. Och villkoret är att det får ske på hans bekostnad. Villkoret är att det är genom hans sons död. Och så görs det ett intressant resonemang här i Romarbrevet 5 också. Om Gud har älskat oss och gjort detta för oss medan vi var svaga, medan vi var ogudaktiga och syndare och Guds fiender, hur skulle han då inte se på oss då vi är rättfärdiga och rena? Och därför så är det ett återkommande uttryck här i Romarbrevet 5. Hur mycket mer? Hur mycket säkrare? Hur mycket mer nu? Om Gud såg på oss och handlade så mot oss när vi var svaga, fiender, syndare, hur mycket mer är han inte mot oss nu då vi är rättfärdiga? Och så vill Gud ge oss en visshet om att vi kan vara förvissade om att vi har en trygg ställning oavsett våra egna tillkortakommanden. Och det är precis det som Jesaja uttryckte i det här som Kerstin läste här alldeles nyss. Rättfärdighetens frukt ska vara frid. Och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Och denna ro, det är bland annat samvetets frihet ifrån lagen. Rosenius har sagt att i Jesus Kristus är vi så fria från lagen att inte en enda synd kan tillräknas oss. Det där tål att stava på lite granna. Men eftersom vi ofta inte tror det här så som vi skulle, så är samvetet inte alltid så fritt från lagen som det har rätt att vara. Men det är viktigt att på alla sätt slå vakt om den här friheten. Det är inte en lyx, det är inte en extra. Det är viktigt och grundläggande, friheten ifrån lagen. Och varför är det viktigt? Jo, friheten från lagen är själva hjärtat i den nya människan. Det är nyckeln till livet och kraften i all helgelse. Vi kan aldrig ära Gud på ett bättre sätt än att förtrösta på honom och vila i hans löften. Och vi kan inte behaga Gud, vi kan inte åstadkomma någonting genom att själva försöka göra oss behagliga genom att lyda lagen. För vad vi gör då är att vi egentligen bara samlar poäng åt oss själva. Men när allt detta redan är vårt och tillräknas oss, då är vi fria att utan tvång tjäna Gud och göra det som är gott och välbehagligt. Men vår natur är emot detta. Vi vill tro oss själva om att åstadkomma något av betydelse när det gäller rättfärdighet och helighet. Skulle jag inte duga till något utan måste bli frälst genom nåd? Och här i ligger faran av att fångas under lagen. Känner ni till Naaman som det står om i Andra Konungaboken? Jag tänkte att jag ska läsa det stycket även om det är några verser. Det är från Andra Konungabokens femte kapitel. Och det är Andra Konungabokens femte kapitel och det är om profeten Elisa. Där står att Naaman, den arameiska kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad. Till genom honom hade Herren givit seger åt Aram. Han var en modig stridsman, men spetälsk. Arameerna hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land fört med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Flickan sa till sin matmor: "Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans spetälska." Då gick Naaman och berättade detta för sin herre och sa: "Så och så har flickan från Israels land sagt." Kungen i Aram svarade: "Res du dit så ska jag skicka brev till kungen i Israel." Så for Naaman iväg och tog med sig 10 talenter silver, 6000 siklar guld och dessutom 10 högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till Israels kung och där stod: "Samtidigt med det här brevet har jag sänt min tjänare Naaman till dig för att du ska befria honom från hans spetälska." När Israels kung hade läst brevet rev han sönder sina kläder och sa: "Är jag då Gud så att jag skulle kunna döda och göra levande, eftersom denne sände bud till mig att jag ska befria en man från hans spetälska? Lägg nu märke till och se hur han söker strid med mig." Det blir nästan lite komiskt här alltså. När gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder sände han bud till kungen och lät säga: "Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig så ska han förstå att det finns en profet i landet." Så kom Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga: "Gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordan så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren." Men Naaman blev vred och for sin väg och sa: "Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än allt vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa: Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: tvätta dig så blir du ren. Då for han ner och doppade sig i Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren. Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick in och kom fram till honom och sa: Se, nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom Israel. Tag nu emot en gåva av din tjänare. Men han svarade: Så sant Herren lever, han som jag tjänar, jag vill inte ta emot något. Och fastän han om och om igen bad honom att ta emot, så ville han inte. Jag läste det här ganska långa stycket här för att jag hoppas att det är något som kan följa med. Det är ofta så att en berättelse och en bild är något man kan minnas och hänga upp ett sammanhang på. Och jag tror att för mig är en nyckelmening i det här, det är den här tjänaren som säger till honom att om man hade bett dig om något svårt, hade du då inte gjort det? För det är ju precis så människans natur är. Att vi har mycket lättare att ta till oss någonting och kanske tro på det om det kräver en prestation från vår sida. Och vi såg att det här nästan fanns kvar i Naaman även efter att han hade blivit botad. För han skulle åka tillbaka och på något sätt betala och gottgöra det här som han hade fått ta emot. Det var väldigt svårt att bara ta emot som en gåva. Det var väldigt svårt att bara göra någonting som inte var svårt, som inte krävde en prestation. Och det som jag sa, att den naturliga människan, vi har svårt att ta emot, framförallt om det som man får är mycket värdefullt eller oändligt värdefullt, och som man får helt utan motprestation. Men det är bara genom tro som vi kan ta emot. Och vi vet ju att tro är centralt i Bibeln. Men vi skulle aldrig kunna tro på att vi faktiskt är fria ifrån lagen och lagens krav, om det inte var så att det verkligen var grundat på Guds eget ord. Och vi behöver ordet, den tydliga utsagan ifrån Gud själv, om vi någonsin ska kunna tro att vi faktiskt är fria. Och därför så vill jag läsa några av de allra tydligaste, ska säga, evangelieförklaringarna ifrån Romarbrevet. Det är bara ett par versar. Och lyssna väldigt noga på vad Herren säger. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Detta är evangelium. Detta är vad reformatorerna stred för. Och detta är vad den kristna kyrkan igen och igen och igen måste kämpa för att bevara. Det är ett rent evangelium. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och så står det lite längre fram i Romarbrevet: då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Så att det började med att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och Gud har fört oss dit att vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och så är vi tillbaka vid glädjen. Jublet och glädjen. Och som jag sa, som har sin grund i att också att vi är fria ifrån lagen. Vi har en visshet, precis som den här när du vandrade på den där solbelysta stigen och har en gåva med dig som du då och då tar fram och betraktar. Men den kristne brottas ofta med frågan, betyder att om friheten från lagen betyder att det inte spelar någon roll vad jag gör och hur jag lever? Jo, det spelar roll. Men inte för vår rättfärdighet. Den vilar på en annan grund. Och det spelar inte roll för huruvida Gud tycker om dig eller älskar dig. Därför att han älskade ju oss ännu medan vi var syndare, läste vi ju förut. Hur mycket mer då nu då vi står som rättfärdiga i hans ögon? Luther betonar att vi ska skilja på lagens bruk för två olika möjligheter för lagens bruk. När det gäller samvetet inför Gud och tron, då ska lagen hållas på avstånd. Ja, då är lagen död, står det till och med. Men när det gäller livet och vårt dagliga uppförande, då är lagen vår vägledning som vi ödmjukt ska lyssna på. Inte därför att lagen hotar oss med straff eller lovar oss belöning, utan av hjärtats lust och kärlek, därför att vi är fria från lagens dom. Lagen vägleder oss, men kan inte längre döma oss. Och jag tror att det är detta som är nyckeln till det här ordet i Romarbrevet 7:6, där det står: så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och liknande från andra Korinthierbrevet: han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens men andens. Till bokstaven dödar, men anden ger liv. Det är bara den fria människan som kan behaga Gud, som kan tjäna Gud och som kan bära frukt. Så därför uppmanar Bibeln oss att stå fasta i friheten. Stå fasta och låt inte något nytt slavok läggas på er. Och därför så uppmanas vi också till glädje. I Filipperbrevet, som ju är glädjens brev: stå fasta i Herren och gläd er i Herren. Man kan tycka att det är egendomligt att man uppmanas, ska säga, att vara glad. Antingen är man ju glad eller inte, kan man ju säga. Eller kan man tycka. Men kanske kan vi till viss del välja glädjen. Välja att fokusera på glädjens källsprång. Nåden som vi står i. Friheten från lagen. Guds kärlek. Allt det som tas emot i tro. Nu ska jag sluta med Paulus retoriska fråga till galaterna. Galaterna som ju stod i begrepp att överge frihetens evangelium. Och Paulus skriver till dem: tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Där slutar vi. Nu ber vi. Herre, jag vill tacka dig för evangelium. Tacka dig för detta oerhörda, detta så överraskande, oväntade. Herre, det är din idé, din frälsningsplan. Och jag tackar dig, Herre, att du hjälper oss att tro och att ta emot detta. Denna fria gåva. Och jag ber dig, Herre, också att vi får hålla fast vid evangeliet. Att vi får bevara evangeliet. Och att vi får förmedla och sprida detta glada budskap. Och förstå att det är något som gäller syndare. Och att vi alla är syndare. Tackar dig, Herre, att vi får jubla i hoppet om din härlighet. I Jesu namn. Amen.